Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu börjar jobbet med att titta på Tjeckien och förbereda oss så bra vi kan såklart fram till den 24 mars. Det är en väldigt stark fotbollsnation och de gjorde bra resultat sommars EM. De slog Holland i åttondelen och åkte ut mot Danmark i kvartsfinalen. Så att, återigen, oavsett vilket lag vi hade fått därifrån så hade det varit tufft och det här kommer att vara tufft också.
Rysslands invasion av Ukraina har påverkat hela världen och så även inom idrotten. Men trots det rullar matcher och annat på. Även om situationen kring Sveriges VM-playoff kan ändras ska veckans poddgäst Jan Andersson på onsdag presentera den trupp som först ska försöka ta sig förbi Tjeckien om det ska bli en biljett till VM i Qatar i höst. Och det är ett prekärt läge kring Sveriges trupp där utebliven speltid, skador, avstängningar, svag målform och få utropstecken gör att det finns en hel rad frågetecken kring var det svenska landslaget står. I podden pratar vi om att Janne Andersson står bakom Svenska fotbollförbundets beslut att vägra att möta Ryssland. Och att den svenska VM-chansen kan vara över om Ryssland skulle få rätt i den speciella idrottsdomstolen CAS.
Jag tycker beslutet, när man tar det här beslutet så måste man ju väga in att det kan bli worst case. Alltså att det kan bli så här och jag står bakom beslutet även då.
Vi har såklart en diskussion kring olika spelare som kan vara aktuella i kommande playoff. Och där Anthony Elanga av förståeliga skäl är högaktuell att ta klivet upp i A-landslaget. Och därmed rata Kamerun och England som landslagsalternativ.
Nej, du får se den 16 på onsdag när vi har truppsläppet. Men mycket talar väl för att han är med utan att jag tar ut honom idag.
Janne Andersson har varit förbundskapten i dryga 5 år. Efter att mestadels har hyllats i början har det gnisslat en hel del under 2021 med tanke på att man åkte ut i EM mot Ukraina och sen inte tog direktplatsen till VM. Oavsett hur det går i VM-playoffet så vill Janne Andersson fortsätta som förbundskapten.
Ja, det finns ingen annan tanke i mitt huvud än att jag ska fortsätta som förbundskapten. Jag har kontrakt över sommaren 24 och det finns inget annat utifrån vad vi har presterat hittills om vi skulle bränna av det här. Det vill jag inte ens tänka tanken, men det finns inga andra tankar hos mig.
Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi pratar om Jannes förhoppningar att ta ut en hel och frisk Zlatan Ibrahimovic. Att han ser en fortsatt karriär i ett klubblag efter tiden som förbundskapten. Om hans kärlek till handbollslaget Drott som är på väg tillbaka. Om att Sverige kan tvingas använda sig av en mittback som högerback. Och där han också avslöjar det första namnet i truppen. Om hur han ser på kvalmotståndarna Tjeckien och Polen. Om varför han blev uppåt väggarna av att Polen inte fick någon ny motståndare istället för Ryssland. Samt varför Sverige inte lyckades bättre i avslutningen av VM-kvalet. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
59.
Bor?
på Lidingö.
Familj?
Jag, hustru, 2 barn, 4 barnbarn och hund.
Utbildning?
Idrottspedagog. Förutom gymnasial och grundskola så är det idrottspedagog. Och pro-utbildad fotbollstränare.
Lön?
Bra.
Vad kör du?
Jag kör en Volvo.
Vad läser du?
Just nu så har jag precis avslutat, jag lyssnar på böcker jag gör. Nu var Kristina Larsson som jag har fått fatt i nu som jag tycker är intressant för att något som heter Sektion M som jag avslutar precis en, 5 böcker då här.
Vad tittar du på?
Jag tittar på fotboll, det är väl det som är det stående så att säga. Sen tittar jag inte så himla, jag tittar inte på serie eller något sånt där annars utan det räcker med fotboll och så lite nyheter.
Vad spelar du på? Jag
spelar på trav. Jag tycker det är väldigt roligt att följa travet. Så lördag eftermiddag med V75, det är en högtidstund på veckan. Man blandar travet och fotbollen.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Oj. Nej, men det är nog... Jag vet inte om jag vill ändra någon regel. Det är hans regler, men det, jag vet inte vad jag skulle ändra den till. Det är ju alltid en diskussion. Ja. Men för den är ju fortfarande inte riktigt klar i mitt huvud alltså.
Vem är världens bästa tränare just nu?
Ops, jag är jättedålig på att utse individer och tänka på det sättet. Men de som har nått framgångar, Klopp är ju en intressant typ såklart.
Vilken fotboll inspireras du av när du tittar på mycket fotboll?
Jag inspireras nog blandat, därför att jag tycker fotboll har så många dimensioner i sig. Så jag kan inte säga att det är specifikt det ena eller det andra. Jag tycker ju att Spaniens sätt att spela fotboll, vi har ju lärt oss möta Spanien. Det vill säga att de klarar av att ha mycket boll och är så oerhört skickliga i sin återerövring. Det är nog så som väldigt många skulle vilja spela i alla fall om man hade spelarmaterialet för det.
Vad har du slipat mest på under din tränarkarriär?
Det är nog mitt ledarskap. Jag har lärt mig mer och mer om hur människor fungerar tror jag och blivit mer och mer avslappnad i mitt ledarskap. Där jag tidigare ett väldigt stort kontrollbehov och gärna ville göra allting själv så har jag blivit mycket, mycket bättre på att delegera och på så sätt hoppas jag att jag får människor i min omgivning att växa på ett annat sätt än förr.
Om du tittar på tränare eller ledare, chefer, vilken egenskap kan du bli lite avundsjuk på?
Jag funderar nog inte så för att jag tror man ska lära känna sig själv och vara den man är. Men generellt sett så tycker jag att man ska vara prestigelös. Alltså ledare som är prestigelösa tror jag är bra. Jag hoppas att jag själv upplevs som också faktiskt.
Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Då blir jag nog fotbollstränare igen. Det har blivit. I min ungdom så hade jag funderingar både på att läsa juridik och ekonomi och jobba ju ett antal år med ekonomi i Halmstad bollklubb parallellt med att jag var tränare. Sånt där. Men skulle det varit något akademiskt hade det blivit juridik eller ekonomi. Men det här jag hade nog blivit landat som fotbollstränare ändå.
Vilken är din största extravagans?
Extravagans, vad undrar mig för någonting? Ja, det är nog det jag var inne på innan. Jag spelar på trav. Nu är det inte så att jag spelar massvis på trav, men jag lägger några 100-lappar varje lördag och hör någon kompis av sig och vill spela ett system så hänger jag på. Det är roligt.
Jag måste täta in en följdfråga. Vad är det största du har vunnit?
Alltså vi vann faktiskt, det var på Stryktipp så många år sedan, 4 stycken i Halmstad som vann 100 000 var. Vi 4 ledare som jobbade ihop. Så då var vi 100 000. Det var mycket pengar.
Vem är din närmaste vän och varför?
Min närmaste vän är min fru Ulrika. Det är ju så man lever ihop som vi har gjort i så många år. Gått igenom både med- och motgångar och har gemensamma barn och värderingar och så vidare. Så blir det liksom en vänskap och en så här grundkärlek på något sätt.
Hur är du som bilförare?
Jag är bra men jag kan bli lätt irriterad och leka så att jag börjar bli som en gammal gubbe. Jag klagar på allt och alla. Men jag har ju väldigt svårt i trafiken. När man inte, det är ungefär som i livet jag övertar på. Så här, men när man inte visar en respekt. Det här man liksom stannar och sänker farten vid ett övergångsställe för att släppa över någon. Och då släpar de sig över. Liksom, kan inte öka steglen eller slänga upp en näve och tacka. Och då, det retar mig när jag kör bil. Det kan jag säga. Så att jag är nog blandad som bilförare.
Om vi tar bort jobbet fotbollstränare, vad är du riktigt bra på?
Nej, vad är jag bra på? Jag är nog ganska snäll. Jag är en ganska snäll människa som bryr mig om andra. Det är nog någonting jag är bra på. Men att göra någonting så Jag är ju inte bra, jag är väldigt ohändig, jag har ju liksom inga intressen annat så där, så jag gör ju ingenting annat egentligen, så att, men jag försöker vara snäll och omtänksam.
När vi träffats TV4-huset är det fredag lunch, och i dessa tråkiga tider, sorgliga tider med en invasion pågående, så får man ju ha respekt för att det kan hända saker till måndag morgon innan det här publiceras. Så jag tänkte börja lite med någonting som ändå kanske är ett litet ljus för dig, annars en lite mörk tid för hela världen. Drott på uppgång. Jag vet att du brinner för Halmstad-laget, och de är nu, tar klivet upp i Allsvenskan.
Ja, det gör de igen. Jätteroligt. Fantastiskt roligt. Jag hade kontakt med Thomas Ivetsson som jobbade här om dagen och gratulerade så gott. Och dessutom är det så att damlaget faktiskt har kvalplats inom räckhåll här, för också gå tillbaka, komma tillbaka till Allsvenskan. De har ju bara varit ute i Allsvenskan något år, medan herrarna har varit ute flera år. Så nej, det är jätteroligt.
Ja, de var ju en gigant. De var väl SM-guld för en 8-9 år sedan eller något sånt, eller i varje fall SM-final, och så, jag som logist gillar ju inte Drott, men jag kan ju
köpa. Jag tror de slog Lug i finalen 2013.
Precis, så var det. vad har Drott betytt för dig?
Nej, men det är ganska mycket faktiskt, för att jag, framförallt är det ju Benga Johansson då, som var förbundskapten under de här åren. Innan han blev förbundskapten 88 så tränade han ju Drott ett antal år, och då hade jag honom som gympalärare och följde Drott väldigt nära, och åkte faktiskt och följde en hel del båtamatcher också. Många av mina kompisar spelade handboll och blev bra handbollsspelare. Den bästa blev Ola Lindgren som jag spelade fotboll. Men även, jag tror jag spelat med en 5-6 killar i Alet då, min moderklubb, fotbollsklubb, som sen blev svenska mästare i handboll faktiskt med Drott, ett gäng där. Så att jag har följt dem nära i många år. Men det är ju Bengan framförallt, och hans ledarskap och hans sätt att vara. Bengt som fyller 80 framåt sommaren här nu.
Hur följer du Drott idag?
Jag följer dem genom att jag läser Hallandsposten och tittar när jag kan. Och nu, det kan vara så att det blir en kvalmatch här uppe i Märsta den 2-3 april för tjejerna. Och då ska jag dit. Jag har varit och tittat. När herrarna har ju inte varit så högt upp som de har mött Stockholmslag de senaste åren. Men då har jag fått titta när jag har varit hemma i Halmstad. Och så jag försöker se dem när jag kan. Och det är jätteroligt.
Vad lär man sig av sporten handboll när man är fotbollstränare?
Jag vet inte om man läser så mycket, för det är så oerhört mer, vad ska man säga, slutet spel. I och med att man spelar med händerna, det är lättare att kontrollera en boll med händerna än med fötterna, och färre spelare, mindre yta och så vidare. Däremot tycker jag att handbollens utveckling som sport har ju varit jättefascinerande genom åren, och tycker det, oavsett om det är killar eller tjejer, så tycker jag det är jätteroligt att se. Alltså tempot i spelet har utvecklats enormt.
Jag vet ju att du ser mycket fotboll via jobbet. Hur ofta följer du annan sport, och vad betyder det för dig?
Nej, men jag är allätare. Jag är allätare. Jag är svenska med i, om det är OS eller vilka grenar det är, så följer jag det. Och skidor är väl som många andra. Den här vinterstudion har man ju följt genom alla år. TVn är ju på där hemma på helgen, och sen är det, om det är skidskytte eller längden här på vintern, så är det trevligt att sätta sig och titta. Så att jag följer naturligt annan idrott och prioriterar. Om jag sa innan att jag tittar, jag följer inte serier och sånt där, men jag följer om det är idrott på TV.
Det är ju som sagt tuffa tider. Hur upplever du den här tiden som fotbollstränare efter Rysslands invasion av Ukraina?
Alltså fotbollstränare, det vi hör på sig, bryr mig inte så mycket om det. Men däremot som människa så tycker jag att det här är vidrigt. Och man går omkring med en klump i magen, tycker jag, hela tiden. Jag känner på ett sätt, och jag har inte känt så här tidigare vad jag kan minnas i livet. Jag tror det är många dimensioner. Dels för att det är ganska nära oss såklart, och en kärnvapenmakt som liksom angrips för att angreppskrigen invaderar liksom en vänligt sinnad granne. Liksom. Det är så unikt på något sätt. Plus att man själv då har blivit äldre, har barn och barnbarn. Man har, liksom, man har något annat synsätt idag än man haft tidigare också, när det har hänt hemskheter i världen. Så att jag tycker det här är, jag har tagit då, som så många andra man pratar med, och jag försöker på något sätt fjärma mig lite också, för annars jag vaknar tidigt, och det första jag tänker på, det är inte nu mer när jag närmar sig samling, så brukar det ju vara trupputtagning och annat, men nu är det ju faktiskt Ukraina direkt. Jag tar telefonen och kollar om det hänt någonting och kollar nyheterna och sådär. Så att jag har blivit tagen av det här, precis som så många andra. Det är ju hemskt.
Ja, och det var i den aspekten just med fotbollstränare, för jag förstår att du är människa också naturligtvis, och det är det som påverkar mest. Men just att man på något sätt rullar ju sporten ändå. Det ska spelas matcher och liknande. Ja. Hur påverkar det det?
Det känns konstigt på ett sätt. Det känns inte lika roligt som det alltid. Man ser ju framåt de här samlingarna, det gör jag nu också. Men det blir liksom en annan dimension på det än vad det är annars. Det blir ju inte lika viktigt. Det är ju viktigt det vi håller på med. Alltså, men det blir ju inte lika viktigt som det är annars när det såna här grejer pågår såklart.
Ja, för det väntar ju ett VM-playoff. Hur meningsfullt känns det? Dessutom ett VM som går då in väldigt ifrågasatt nation.
Ja, det blir ju dimensioner på det som blir för mig då som är sportsligt ansvar och liksom jobbar med sportsliga frågor och är, liksom håller på med spelet fotboll. Så blir ju de här vid sidan om grejerna, jag brukar säga det finns alltid med ett brus, och som förbundskapten så finns det alltid brus. Men det finns det även som klubbtränare grejer att hantera vid sidan om, och det händer grejer i omvärlden och vi är en del av omvärlden. Och fotbollen definitivt, men även idrotten stort, det är en stor del av vårt samhälle idag. För väldigt många betyder det väldigt mycket för många människor. Så att vi är ju interaktiva på det sättet med så många andra. Och då blir det ju klart när det ska ta frågan som vi då pratar om som ständigt, och förhoppningsvis vi får prata om resten av året, för det skulle betyda att vi åker dit så att säga, att vi har kvalificerat oss, men som är en dimension på det, och så nu det här då, och som då direkt påverkar vårt playoff med Ryssland som det förbund väldigt snabbt tog ställning att man inte vill spela mot Ryssland i en eventuell playoff match, och Tjeckien och Polen också, så att det påverkar det rent konkret sportsligt, men framförallt så blir det ju, det blir många tankar kring mycket annat än det man brukar tänka.
Går det bara att vara sportsligt inriktad? För att när jag frågade dig som fotbollstränare så var du noga med att poängtera att du var människa. Mm. Och sen så när jag tog upp det här med det här jag håller på med det sportsliga. Går det ens?
Nej. Nej, jag förklarar det kanske lite dåligt, men det går inte idag. Utan det hänger ihop alltså. Det hänger ihop. Men det viktiga tycker jag ändå i min roll, det är ju att vi har ju olika roller. Och på olika sätt. Och det finns vissa som hanterar de politiska frågorna och andra som ligger på deras bord. Frågorna ligger inte på mitt bord, men jag kan liksom inte bortse från dem, utan jag måste ha en uppfattning och jag måste vara med och påverka även där såklart. Det jag kan.
Ja, vilket ansvar kan man ställa på idrottare som representerar Sverige, ledare som representerar Sverige, att faktiskt ta ställning?
Jag tycker man kan, återigen vi är tillbaka på människor. Människor är olika och måste få vara olika. Jag är en människa som är omvärldsorienterad och har uppfattningar, och då är jag inte rädd för att framföra dem. Men vissa vill ju bara slänga sin diskus eller springa sitt lopp. Liksom. De är inte intresserade av något annat, och det måste man också ha respekt för, att vi är olika som människor. Så att, krav vet jag inte om man kan ställa på alla, men det är klart, har man synpunkter så tycker jag det är bra att man framför dem.
Det var ju tydligt att förbundet redan ett par dagar efter invasionen sa att man inte ville spela mot Ryssland. Hur landade det beslutet hos dig? För som jag förstod det var det styrelsen som tog det och på något sätt presenterade både för dig och för spelarna.
Ja, man kan säga att det är en styrelsefråga ytterst såklart i det här. Där har vi olika roller, och Håkan Sjöstrand är såklart delaktig, den som cheftjänsteman. Jag är ju inte med och tar beslutet på något sätt. Jag blir informerad, och i det här fallet så tycker jag ju att, och Håkan och jag pratar med varandra, och i det här fallet så tycker jag det var ett riktigt beslut. Så att det är det. Sen är det ju ett tufft beslut, för vi vet ju inte vad, sista året är ju inte sagt, KAS ska ta upp det här och så vidare, och det beslutet kan ju innebära att det inte blir något VM om vi skulle kvalificera oss, eller att de ändå får spela så att säga. Så att det är ett tufft beslut, men det är ett riktigt beslut, och jag tycker man ska markera i de tiderna som är nu efter det som har hänt, så tycker jag ett riktigt beslut.
Ja, för att du är ju inne på det själv. Ryssland har ju överklagat till KAS, den här speciella idrottsskiljenämnden i Lausanne i Schweiz. Om de skulle få rätt, man kan ju tolka som att FIFA inte sätter något lag mot Polen utan lämnar den platsen öppen, kan man ju tolka för att de kanske får rätt att få vara med. Hur gör Sverige då?
Jag pågår det ett krig. Enligt det beslutet som är taget så då spelar vi ju inte en sån match. Så är det ju sagt idag.
Då avstår ni VM helt enkelt.
Ja, som det är sagt nu så är det ju så. Och om förutsättningarna är som de är just idag, då är det ju det beslutet som är taget.
Hur skulle det kännas?
Nu blir det lite spekulation i det här. Det, till att börja med kan man verkligen hoppas att kriget skulle avta här. Det hade ju varit det allra bästa såklart. Om det sen blir så här nu och kras vad jag förstått kommer ta något temporärt beslut slutet på nästa vecka, något har jag hört. Och vi får se vad det beslutet blir och så får vi hantera det då. Men jag tycker beslutet, när man tar det här beslutet så måste man ju väga in att det kan bli worst case. Alltså att det kan bli så här och jag står bakom beslutet även då.
Säg att kaos, jag fattar att det blir spekulativt, men det är så korta tider så att man måste ändå kunna ställa de frågorna. Säg att kaos släpper in Ryssland igen och Polen har ju varit tydliga med att de spelar inte, då väntar ju Ryssland. Är det ens lönt att möta Tjeckien då?
Nej, om det skulle vara så nu spekulerar vi, det har jag inte ens tänkt på faktiskt. Men det känns ju inte speciellt meningsfullt ur det perspektivet. Men att få en landskamp hemma på Friends, det hade väl varit bra i sitt. Men det missar ju sin mening på något sätt att göra det. Så att jag svamlar, jag har inte funderat så mycket på det eller alls.
Om man ser på hela den här, de här turerna. Men menar du att om det skulle bli en vapenvila så är det okej för ryssarna att vara med?
Jag vet inte hur man har definierat det här beslutet eftersom det inte är mitt beslut så att säga. Men förhoppningen är ju någonstans att det ska ta slut och då måste det ju beslutet omvärderas såklart. Men hur och på vilket sätt det får man prata om då, framförallt de som tar beslut.
Ni har ju på förbundet har ju varit kritiska till att Polen inte fick en motståndare och under de år jag har följt dig som förbundskapten har du alltid varit tydlig med att liksom lägga inte energi på det man inte kan påverka. Och det är inte, jag menar, varför bråka om en eventuell andra match? Ni måste ju slå Tjeckien först. Hur tänkte ni?
Jag tänkte så här att ur ett sportsligt perspektiv så tycker jag det är väldigt noga med att det ska vara rättvist.
Fast det pågår ett krig.
Ja, men det pågår ett krig, men vi måste kunna köra två spår och två tankar samtidigt i den här världen. Kriget är som det och det har vi pratat om och det kan vi prata mer om, för det är hemskt. Ja. Men vi ska ju spela ett playoff. Och förutsättningen för playoffet var ju 12 lag, 3 grupper med 4 eller varje semifinal och final. Och att man då de förutsättningar ändras på grund av det här, då finns det ju vägar att se till att funka ändå. Det enklaste, normalt sett om ett lag blir uteslutet, det är ju att man direkt tar iväg deras poäng och så räknar man om tabellen och så blir det ett nytt lag från den gruppen som ska in. Eller så skulle man ta 3:an direkt. Eller om man inte vill ha in ett fjärde lag, ja, då skulle det kanske vara en enkel serie med oss tre. Så det här beslutet, jag uttryckte det så här, det är uppåt väggarna. Tyvärr är det inte första gången FIFA fattar den typen av beslut. Men ja, nästa mening sa jag, det får vi förhålla oss till det och nu ska vi spela. Vi måste ändå spela 2 matcher, för så har det sagt från början. Så jag såg faktiskt, mens jag satt och väntade på det här utanför någon tidning, där det stod att jag rasar mot någonting. Ja, jag säger att beslutet är uppåt väggarna och det står jag fast vid, för jag tycker inte det är ett bra beslut. Men jag rasar inte så hemskt. Vi behöver vinna 2 matcher i alla fall och det är det vi ska fokusera på.
Om man ser till hela den här, att idrotten på något sätt är ju nära. De här länderna har ju varit länge och man har inte markerat. Hur ser du på att man plötsligt nu markerar? Är det denna gränsen som gäller?
Jag tycker det är svårt att säga. Jag har ju pratat innan om det här liksom, i vilka sammanhang man ska markera på olika sätt. Prata om saker och ting och tala om vad man tänker och tycker, det tycker jag är en sak. Att göra markeringar som jag har sagt tidigare kring matcher, det har jag varit mer tveksam till. Jag har inte varit så säker på att det är rätt att göra det. Just att göra manifestationer kring matcher. För tyvärr finns det ju så mycket skit i vår värld så att det finns mycket att manifestera mot. Men här är väl en gräns på något sätt som är överskriden. Även i det fallet kan jag tycka. Jag tycker det är svåra frågor. Vi har ju haft Black Lives Matter och vi har haft, hur ser det ut i Afghanistan idag till exempel? Hur är det för tjejer och flickor och kvinnor där idag? Jag brukar säga trafficking, vad är det för någonting? Så fullständigt vidrigt vi har i vår värld. Jag var själv i Afrika för 2 år sedan, Botswana, fick se fattigdomen. Så det finns så mycket som inte är bra i vår värld. Och var går gränsen, vad vi ska liksom protestera mot? Vad ska vi kliva in i som idrottsledare eller spelare eller idrottsmän? Och ta ställning. Vi ska ta ställning. Men ska vi göra det? När ska vi göra det i samband med match? Ska vi göra det i andra sammanhang? Och det här tycker jag är, det är inte självklara diskussioner. För det finns ju faktiskt, om vi tar upp all skit som finns, så kan det ju faktiskt vara så, inte i det här fallet med kriget, men i många andra, att det är inte självklart att alla tycker likadant faktiskt. Det är ett helt fotbollslag, det är en hel fotbollstrupp. Och ska man då börja fundera på vilka spelare man tar ut utifrån uppfattningarna de har utifrån de politiska sidorna? Utan Jag är fotbollstränare och vill ägna mig åt det sportsliga så mycket det går. Sen får vi hantera omvärlden. Och i det här fallet nu med kriget så tror jag vi är överens allihop. Såklart att det här måste vi markera mot.
Hur ser du på liksom det som också kommer fram att jag menar, FIFA-basen Gianni Infantino fått medalj av Putin? Och, jag menar, man kan ju dra exempel både från FIFA och UEFA på olika sätt. Jag menar, UEFA har ju tagit emot hur mycket ryska gaspengar som helst via Gazprom, som även gått till EM i sommar som ni spelade, som indirekt ger er prispengar. Om man liksom, det här kan man ju dra. Hur ser du på det?
Nej, det är svårt. Jag tycker det är ett svår diskussion. För vad är gränserna? Det är klart att i grunden så är det ju bra. Om idrotten får vara ädel och fristående på något sätt, om vi går tillbaka till Coubertin, olympiska spelen 1896 när det började, så är det klart att om det kunde vara så någonstans. Men ganska snabbt så blev det ju korrupt även då, höll jag på att säga. Det kom prispengar och annat. Så att, ja, idrotten är så intressant och det är en sån dragningskraft kring idrotten och fotbollen då definitivt. Så att det kommer alltid finnas intresse kring det på olika sätt och folk som vill använda det på olika sätt. Och sen gäller det att ha ledare såklart som kan styra det här på ett bra sätt. Det är ytterst det handlar om. Det är ju ledarskapet på högsta nivå som ska sätta gränser. Vi hade ju, jag menar det här Qatar som jag har pratat så mycket om, det är ju ett beslut som tog för jättemånga år sedan att det skulle spelas där, och det var ju inte med nuvarande ledning. Det var ju en annan ledning. Inte det. Så att om det har blivit så mycket bättre eller sämre, det vet jag inte. Utan jag bara konstaterar att det har varit så här ett antal år inom fotbollen och det är beklagligt.
Vilka krav kan man ställa på tränare och spelare som tar uppdrag i Ryssland, Saudiarabien och ofta tjänar väldigt, väldigt bra?
Också en svår diskussion, därför att pratar vi till exempel Qatar nu där en del tycker man ska bojkotta och sånt, och jag har respekt för alla uppfattningar, för det här är inga självklara frågor, men vi har ju ett handelsutbyte med Qatar till exempel, alltså som väldigt många tror jag, de här som kanske har synpunkt att man ska bojkotta, jobbar kanske i företag som tjänar pengar på att vi har handelsutbyte med Qatar och så vidare. Så att det är väldigt enkelt att isolera någonting till en fotbollsspelare, till ett landslag, att det är vi som ska göra någonting, men det är väldigt många tycker jag som i så fall skulle ta ställning i fler sammanhang. Och vi hade ju Annie Lööf som här veckan kom ut med ett uttalande om Qatar, och det var väl du som kom med det, att hon satt i regeringen när man satt ambassaden där och på så sätt skapa förutsättningar för handelsutbyte. Och det, för mig det är ju märkligt.
Det var ju, i pressmeddelandet skrev man ju att man skulle ta del av den expansiva katariska marknaden, så att det var ju väldigt uppenbart. Nej, jag håller med om att just det var märkligt. Om man säger till, om du hade fått ett anbud och bli tränare i Saudiarabien eller Qatar eller något sådant land, hur hade du vägt det? För det brukar ju vara många nollor på de kontrakten.
Ja, det får man se när och var och hur det skulle vara i så fall. Jag vill inte uttala mig kategoriskt i någon riktning.
Men du tackar inte nej direkt, säger att ni respekterar inte mänskliga rättigheter.
Nej, det beror på vilket land och när och hur, och det är inte aktuellt nu heller.
Det finns ju spelare som har lämnat Ryssland, bland annat Viktor Claesson som ju varit med mycket i landslaget, även Jordan Larsson. Vilken kontakt har du haft med honom?
Ja, Jordan pratade jag med här för någon vecka sedan och frågade vara med honom såklart utifrån det här, men även utifrån det sportsliga förutsättningar nu, hur det har gått för honom så här den här säsongen. Så att spelare som har varit med i landslaget, han var ju med förra året en period även om han inte var här på slutet, så upprätthåller en viss form av kontakt. Viktor Claesson har också haft kontakt med, har Peter pratat med eftersom de har en liten längre relation sedan Älvsborgstiden, också kollat med honom. Sen har jag kontakt med honom och framförallt när han kom hem här, så vi kommer ju träffas snart igen, och nu kommer han ju hem, och han betonar ju att det var tufft, en tuff resa och så vidare, men samtidigt tycker han uttryckte det väldigt bra i form av att säga att det är ingenting ja, egentligen, men han var väldigt glad och nöjd med det, som han uttryckte även medialt. Looking for Alanga! Fantastic! Manchester United a level! Anthony Alanga's dream story continues! And he does everything right, puts it just inside the far post. United take a creditable draw back to Old Trafford for the second leg. Anthony Alanga, their hero.
Om vi ska byta spår till det sportsliga, så är det ju en trupp som ska tas ut. Vi vet ju inte vad som väntar i form av VM-playoff, men det är ju Anthony Elanga. Vad talar för att hans namn finns med där?
Ja, det är ju att han är en väldigt bra fotbollsspelare. Alltså, han har ju haft en jättefin utveckling och har bra egenskap i sin snabbhet och en bra avslutare. Spelar ju nu United till och från, och det är klart, gör man det, då är man ju absolut aktuell för en svensk A-landslagstrupp. Så att han kan vara högaktuell.
Varför skulle du inte ta med honom?
Nej, du får se den 16 på onsdag när vi har truppsläppet. Men,
det är alltså onsdagen som gäller, inte tisdagen?
Ja, det är onsdagen som är den 16. Ja, nej, så att, som sagt, då får du se. Men mycket talar väl för att han är med utan att jag tar ut honom idag.
Har ni haft kontakt med honom nu och pratat med honom och hört hur det går?
Man kan väl säga så här, att pratar vi generellt, så länge de är U21-landslagsspelare, så är det U21-förbundskaptenerna. Sen hade jag en kontakt med honom i höstas lite grann, och sen ringde jag och pratade med honom här för ett tag sedan också. Och så att jag har pratat med honom och vet vad jag har honom, så att säga.
Hur tydlig har han varit kring att välja Sverige? Han kan ju spela både för Kamerun och England.
Ja, mot mig så är det ju så att han ska inte förekomma vad som händer den 16 då, så du får ställa samma fråga den 16, får vi se.
En annan spelare som ju inte kan vara med i matchen mot Tjeckien och som ju haft väldiga skadeproblemen, som du alltid har sagt att du vill ha med, är ju Zlatan Ibrahimovic. Hur är status där nu?
Ja, statusen är att jag ska ha en kontakt med honom här helgen igen då. Men han hoppade ju in senast och är på G igen. Nu kommer han ju som sagt inte spela första matchen om han blir uttagen och om han är frisk. Men är han frisk, så vill jag med honom. Alltså, även Zlatan som inhoppar i en match, även om han inte är mogen för 90 minuter, är ju ett vapen att slänga in, så att säga. Så att jag hoppas att utvecklingen fortsätter, att han spelar lite mer och att jag därmed, att han är frisk så jag kan ta ut honom.
Hur har ni snackat om det här gula kortet som ju var en rätt brutal satsning mot Spanien?
Ja, nej, men det jag uttryckte ju då efter också när jag såg det live, upplevde jag inte, men när jag såg det sen, att det är klart, det var inte bra. I och med att det blev en avstängning av det, så var det inte bra.
Gillar du annars sånt, att man går in och markerar? Eller hur ser du på att man går in och markerar? Det är ju lite sån liksom Philadelphia Flyers NHL-stil.
Ja, Phil Esposito.
Ja, han spelar i andra lag.
Jag tror han det.
Ja. Dave Schultz var han som spelade Philadelphia Flyers. Okay.
Men nej, alltså fotboll är mycket känslor, och känslan måste få finnas med. Och någonstans Zlatans egen förklaring på det här, det var ju, som han sa också, att det var i någon intervju där, att det var någon som gråsade på någon av de andra spelarna, och då ville han markera liksom. Och någonstans så kan jag väl gilla det i grunden liksom. Men leder det till en avstängning, så är det ju inte bra. Så kan man väl sammanfatta det.
I höstas så hade du ju mittbackskris, och då ringde du Pontus Jansson och försökte övertala honom. Och för oss som har följt dig länge, så har vi ju hört dig gång efter annan förklara att du inte kan ringa och övertala någon när det gäller Zlatan. Du gick ifrån din linje där. Hur kom det sig?
Ja, fast det, för mig är en jättestor skillnad. Det är att Pontus hade varit med alla samlingar när han var frisk under våra 5 år som det då var. Så här var ju ett läge där vi skulle in i ett skarpt läge. Jag behövde någon som kunde kliva rätt in. Och han vet precis hur vi spelar, precis hur vi tänker och allting sånt. Så han hade ju gått rätt in ganska så enkelt. Han har fattat vad som gällde. Att ta in någon annan på det sättet som inte har varit med innan, det är mycket svårare. Och det hade jag en helt annan inställning vad det borde och även andra spelare. Och det, för mig var det ju en engångsgrej det här då, att vi hade ett prekärt läge och jag kände att finns Pontus tillgänglig, så är det min skyldighet att ställa frågan till honom i alla fall.
Det är ju minst sagt lika prekärt läge nu, skulle jag säga. Hur har du gjort med Pontus Jansson denna gång?
Nej, jag tycker inte det är så prekärt läge nu. Utan vi har ju våra mittbackar som har varit med här en hel del nu. Jocke Nilsson gjorde bra hösten. Han spelar Marcus Danielsson. Tränar väldigt bra igång, men får spela inte matcher. Filip Helander tränar, kör fullt, men har inte spelat så mycket. Victor Nilsson Lindelöf spelar ju. Och sen har vi Kalle Stafelt som spelar. Så det är väl de som är närmast nu. Milosevic är på väg tillbaka. Men går vi tillbaks, säger vi januari och halva februari, så som det har sett ut med speltid, inte bara på mittback utan som helhet den perioden, då var jag väldigt nöjd av att det inte var samling då, kan jag säga. För så illa, om man nu säger det, med tanke på en del spel som inte platsade och väldigt många som hade skadeproblem, så illa har det nog inte sett ut någon gång under de här åren. Så att då var jag bekymrad. Nu tycker jag ändå att många av de här som jag nämnde är igång igen, och även andra positioner är igång, så att det ser bättre ut idag.
Hur mycket smärtar det ändå att det är en Premier League-kapten som ändå gör det rätt bra i nykomling inte är med i landslaget?
Nej, alltså, någonstans så får det är respekten för beslut, alltså någonstans. Pontus var ju med och kände att det var lagom och det här med familjen och ville vara hemma och satsa på det. Och jag är något år över 30 och sådär, och det, man får respekt för det. Och jag har sagt det innan, och inte minst kring hela Zlatan-diskussionen, att man, ska man vara med, alltså spelar man på högsta nivå på klubbnivå, och så kommer de här landslagsbreaken, kommer ju, då får du lite återhämtning, du kanske till och med, jag vet, klubblor, du kan få ledigt ett par, tre dagar och så vidare, vara med familjen, du kan återhämta dig på ett bra sätt. Är du med landslaget, ja, då åker du verkligen en samling där det kanske är nästan i vissa fall är ännu mer under luppen, ännu högre tryck än annars. Och är du inte 100% motiverad på alla sätt, Då ska du inte liksom vara med. Och då, det är det också mitt övertalningsresonemang bygger på, att det måste komma inifrån.
Du säger att det ljusnat lite och för landslagstruppen, och jag tänkte man skulle titta på den elva som man ändå kan plocka ut. Robin Olsen, han har inte stått en match sen Sverige förlorade mot Spanien.
Stämmer.
Hur ser du på det?
Jag kan bara konstatera att vad gäller Robin är jag väldigt lugn och trygg. Han har varit hel en längre period. Han fick ju en skada i den matchen faktiskt, som var ganska efterhängsen. Men då har han varit hel och frisk och står. Och Robin är jag väldigt, väldigt trygg med att han... Det har varit liknande de här senaste åren. Han har aldrig gjort mig besviken. Så att, där är jag ändå trygg.
Mikael Lustig har ju lagt av. Emil Kraft avstängd. Hur ser du på högerbacken?
Ja, det är väl en... Man kan väl säga att jag har några grejer kvar att lösa i huvudet här. Och det är väl en av de grejerna som jag håller på att fundera på. Så det får vi helt enkelt se. Och jag brukar göra så att jag bollar med olika alternativ, och du, jag, Peter vet det, såklart, som pratar mycket om det här, men sen så först när vi liksom är framme nu efter helgen här, när alla har spelat, vilka hela fiskar, så samlar jag ihop det inför trupputtagningen. Så att jag är inte riktigt klar i huvudet än.
Du lurade ju min kollega någon gång, Andreas Sundberg, att Marcus Danielsson kunde gå ut till höger, vilket han ju faktiskt har gjort. Du bara lurade honom, jag är lite elak nu. Men, och även Victor Nilsson Lindelöf har ju visst sett spela United till höger. Vad talar för en sån lösning?
Det är inte omöjligt att det kan vara en sån lösning. För att Victor har ju spelat nyligen högerback, och är högerback från början, han kom in i landslaget sen och på U21. Sådär. Men det är väl ett alternativ. Vi har ju spelare som har varit med ytterbacken. Annars har ju Daniel Sundgren har varit med, och Mattias Johansson har varit med bakom. Marcus Danielsson har spelat. Och det finns olika varianter i det här som gör att jag inte riktigt har satt ner fötterna ännu hur jag vill ha det. Men det är väl de alternativen som är närmast idag.
Vad känner du kring Victor Nilsson Lindelöf?
Victor gör ju det generellt sett, tycker jag, bra. Sen även solen har ju fläckar. Det kan ske någon liten miss här och var. Men det är ju som jag sagt innan, att sker en miss i Manchester United, så är den blir väldigt stor. Så att man bedöms hela tiden på ett sätt som man kanske inte gör i något annat klubblag. Så att, men totalt sett så är ju Victor väldigt stabil. Och det är ju samma där i landslaget. Så är han ju alltid väldigt, väldigt bra.
Marcus Danielsson, du säger att han tränar bra. Och innan dess lite kinesisk liga när de åkte ut. Kan man ha det i ett VM-playoff?
Ja, jag hoppas ju det. Jag ska ju ta ut honom i truppen, det kan jag ju avslöja. Sen får vi se. Alltså det är en konkurrenssituation, och det får man ju ställa mot vartannat, de egenskaperna man har. Men det är värre om man tar in spelare till en samling som kommer i skada, höll jag på att säga. Inte, har du bara tränat hyfsat så du är igång?
Är du ute på Kaknäs och kollar in? Och nu tränar de på TD2 förvisso.
Men... Ja, nej, jag har inte varit ute. Jag cyklar förbi Kaknäs ibland. Så tränar de, så tittar jag, men de har inte gjort det nu. Så
nej, jag tror de är på TD2 faktiskt.
Jag har inte sett det, men jag har faktiskt inte hälsat. Vi har inte varit och sett Djurgården nu. Vi har hälsat på 9 klubbar faktiskt. Allsvenska klubbar, Wettergren och jag, här under januari, februari. Så att vi har varit ute, men Stockholmsklubbarna har vi hälsat på innan. Så, men de har inte tagit den här vevan.
Och vad är bilden av Joakim Nilsson i Bielefeld, som ju var den som spelade på slutet?
Ja, han gör det bra. Det är samma där. I vårt sätt att spela i landslaget så gör han det väldigt bra. Alltså, Jocke tycker jag har vuxit mycket sedan han kom till Tyskland, och är en gedigen mittback idag som passar väl in i hur vi vill spela. Så att han, där känner jag också, om vi tittar tillbaka så har vi pratat mittbackskris några gånger innan, och det har det ju varit, får jag ju erkänna också, även om jag kan inte använda ordet kris på det sättet. Men visst har det varit en problematik, men det har ju gjort exempel att en spelare som Jocke Nilsson och Marcus Danielsson, de har kommit in nu. Tittar vi mina första år så var det ju Granen och Victor Nilsson Lindelöf, och de gjorde det jättebra. Och då fick Pontus Jansson och Helander står på tillväxt bakom. Men nu tittar vi, Helander, han har varit inne och spelat. Han har gjort det jättebra i mars förra året inför EM till exempel. Marcus Danielsson har gjort det bra, Jocke Nilsson har gjort det bra, Victor. Så att jag känner att vi har en bra mittbacksbesättning idag, det har vi.
Du har ju haft tre vänsterbackar som alternerat. Två av dem är allsvenska nu, Pia Bengtsson och Martin Olsson. Och så har vi Ludvig Augustinsson som ju inte fått så mycket speltid i Sevilla. Och ja, det måste ju, hur känner du kring det? Det är ytterligare en i raden av spelare som tappat en ordinarie plats i ett klubblag.
Ja, men det är det. Sen han bytte så den flytten har inte blivit så bra som han hade hoppats spelmässigt eller som jag hade hoppats. Sen återigen, är det bara så du är igång och tränar och du kör, så tror jag att i Ludvigs fall när han kommer hem så känner han en trygghet i hur vi spelar, och är han fysiskt igång riktigt bra, vilket han är, och det gäller Ludde, så vet man att det är han liksom. För det kan vara så här, ibland spelar man inte så mycket och man, eller man har kommit från en skadeperiod men ändå kommit in och rehabat rätt mycket, så kan man nästan vara bättre fysiskt form, för man tränar kanske ännu hårdare än om man spelar matcher på något sätt, så det blir så mycket fokus på matcherna. Så att vad det gäller Ludde är ändå trygg att han kan komma in och prestera utifrån det, men jag hade ju såklart önskat definitivt att han spelade fler matcher, det hade ju varit mycket bättre, men tillräckligt bra absolut ändå.
Nu har jag ju tagit ut en startelva som jag tror, och då är det Viktor Claesson till höger som ju inte spelat några ligamatcher eftersom hans lags match blev inställd i samband med kriget, och sen har han åkt hem och tränat med IFK Värnamo nu. Hur ser du kring honom?
Nej, pratar vi även kring Victor så kan man ju säga att om det är någon som har haft en bra försäsong så är det Victor jämfört med en del andra som inte i januari och februari så var han bra igång, utan det är först nu på slutet som han inte, så där är jag inte heller speciellt bekymrad, utan han är en av de som kommer vara bäst förberedd när han väl kommer, det är jag övertygad.
Centralt på mittfältet är Kristoffer Olsson som ju bytte till Anders, spelat mycket men ju haft skadeproblem nu på slutet. Hur mycket oroar det?
Ja, han har haft skadeproblematik och nu på slutet har han bara fått hoppa in lite matcher. Det är ju inte bra såklart. Det är ju samma där. Jag vill ju gärna att de ska spela. Så att Koffe, ja, hoppas att han får några bra matcher på slutet.
Det är ju många som på något sätt saknat den Kristoffer Olsson som var kanske lite tidigare, EM-kvalet liknar att han var starkare då. Vad är din bild av honom?
Min bild är väl att han hade ett större självförtroende, tyckte jag för ett par år sedan. Och sen så har det varit lite skadligt ut och in i laget så där, som gjort, och lite olika, när han spelade kassan där så fick han spela lite olika positioner som gjorde att jag tyckte han tappade lite självförtroende. Den Koffe som vill ha boll och som kan trä in bollar och vända med boll och hitta lösningar. Där har han ju lite egenskaper som inte så många andra centrala fältare svenska har. Och de egenskaperna de vill jag ju gärna att han ska ha med sig in i landslaget. Men jag tror det kan vara mycket en självförtroendefråga för honom att behöva lyckas i vardagen för att få med sig in i landslaget också.
Hur får man in självförtroende till en spelare? Det är 3-4 dagar till en VM-playoff. Ja.
Nej, det man kan göra, eller vi gör, det är ju att vi har en trygghet i hur vi spelar så att det finns en igenkänningsfaktor. Nu har vi ju inte sett sedan den 14 november när vi träffas nu med landslaget och har två träningar på oss och sen ska vi spela playoff. Så är det klart att vi kan liksom inte hitta på massa nya grejer, utan vi har ju liksom våra principer och våra grunder, och att spelarna där ska känna en trygghet i att så här spelar vi. Och på det sättet ska det skapa någon form av självförtroende både för individen men även lagsjälvförtroende. Det är ju liksom den teorin och tesen vi jobbar efter. Och Koffe har varit med så pass mycket så jag hoppas att han kommer hem här nu efter en lite skada som sagt, men också att det inte spelat eller suttit på bänken. Det är att komma hem och verkligen leva upp då, att självförtroendet kommer.
Utifrån vad jag hör dig så låter det som att han spelar.
Det är inte självklart.
Men vem kommer in i så fall?
Nej, vi har alternativ som kan spela in. Mattias Svanberg är ju ett alternativ. Albin Ekdal är väl en given spelare om han är helt
han har tagit ut. Så han står på listan.
Jag utgick för att du skulle komma till honom. Nej, men Albin är ihop med Svanberg är ju inget dåligt centralt mittfält. Och sen finns det några alternativ till.
Hur ser du på Albin Ekdal som har spelat 20 matcher lite in och ut i Sampdoria?
Det är som vanligt. Det har varit likadant alla de här 6 åren. Men jag tror nästan att han har varit lite bättre nu än innan, hur skademässigt. För att han har nog spelat, tittar vi antal matcher han har varit inne i. Det är inte så många 90 minuter, men han har ändå spelat relativt kontinuerligt nu.
Till vänster har du väl ett av, skulle jag då säga, få glädjeämnen sett till att han kom tillbaka snabbt efter skada och gör det bra, Emil Forsberg. Vad är din bild?
Ja, men det är det. Så Emil är ju en jätteviktig spelare för oss. Så är det ju. Och sen är det ju han... Det handlar ju inte heller så många 90 minuter. Det har ju varit så det senaste året för honom egentligen i Leipzig, att han har hoppat in en del matcher och spelat en timme ungefär, en del matcher sådär. Så att det är väl just det här med, och där finns det väl då en fördel om vi har en match på torsdag mot Tjeckien och sen då en eventuell final på tisdagen, att det är lite längre tid emellan än vad vi brukar ha mellan matcherna. Man pratar om de här spelarna som då kanske inte har så många 90 minuter i benen, att det talar väl för att man kan spela med en liknande lag och få ut ganska stor effekt i två matcher.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
The flag has stayed down and Son is one-on-one. And he squares it and Kulusevski taps it in. And Spurs first attack ends in a goal. Kane and Son so many times have been City's tormentors down the years. And they've set up Kulusevski. Now that again there's no offside. Kulusevski, is there a twist in the tail against City? Oh, there is! Kane again! Can you believe it? A level, then they're trailing again! And finally, the unbeaten run is over.
Om vi flyttar upp i ditt tvåmannaanfall så har vi ytterligare ett glädjeämne. Hur mycket jublade du ute på Lidingö när Dejan Kulusevski bytte Juventus till Tottenham?
Ja, det blev ju väldigt bra. Det har blivit jättebra. Fantastiskt roligt för Dejan, och han har ju så mycket i sig och nu får det komma fram. Och det känns liksom att det är tempofyllt på ett sätt i England som passar honom. Och det är jätteroligt med Dejan. Det är verkligen trevligt.
Då cementerar han sig i startelvan.
Det får vi se.
Bredvid honom Alexander Isak. Hur oroad är du?
Nej, jag är inte speciellt oroad över Alex. Alltså, det är samma där. Jag är helt övertygad när han kommer hem.
Han gör ju inga mål.
Nej, han har ju, det är ju inte samma flyt som han var inne i förra våren. Då han hade makalöst snitt ett tag där. Så att det är det ju inte. Sen har han ju haft lite skadeproblematik i ett par omgångar också med muskelkänning och sådär. Så det har väl stört. Men nu hoppas jag att han får vara frisk. Och jag oroar mig inte på det. Det är klart att spelarna fantastiska sina klubblag vecka ut vecka in, så är det ju bättre på något sätt. Men jag har ändå en trygghet i att när de kommer hem att vi kan få ihop det på ett bra sätt.
En av de som hoppat in och startat tidigare, Robin Quaison, gjort det väldigt bra. Många som nog tycker han skulle starta. Han har också haft skadeproblem i Saudiarabien. Vad är hans status? Han har knappt spelat alls.
Nej, hans status är att han fick väl en fotskada som var ganska efterhängsen. Och nu har han ju kommit in och spelat. Så att, hoppas att de har match idag. Hoppas att han får starta idag. Robin är ju en väldigt, väldigt... vad ska jag säga... duktig djupledsforward framförallt hos oss. Alltså han är jätteduktig på att ta löp och tajma löp på ett sätt som är, det har vi stor glädje av när han är med, och oavsett om han har startat eller kommer in då, och väldigt taktiskt smart också Robin. Så att jag hoppas det, men det är samma sak. Hade vi gått, många av de här spelen vi pratar om nu, hade vi suttit här för 3 veckor sedan så hade det nästan ingen spelat. Så att det, visst, det har inte varit en bra, länge bak inte bra, nu närmar vi oss och nu hoppas jag att det är på rätt spår.
Hur hanterar du det? För att jag fattar ju att du på en presskonferens inte kan sitta och säga att det här ser för jävligt ut. Men både du och jag förstår ju att det är ju det du tänker i för 3 veckor.
Ja, men det gjorde jag. Nej, men det erkänner jag. Alltså, det var inte bra. Du säger 3-4, då var jag orolig. Jag var jätteorolig, och såklart hade vi haft en samling då. Det hade inte varit bra. Då kan man ju säga, vad ska jag då? Ja, då kanske jag ska ta ut massa andra spelare såklart. Men jag bedömer nog att ungefär de jag har gått igenom nu och några till, det är väl ungefär de det rör sig om som ska starta ett svenskt landslag normalt, tycker jag. Så att det finns inte en uppsjö av alternativ i de här positionerna som trycker på så här riktigt ordentligt bakom. Det gör det inte.
En spelare som är ett utropstecken är ju ändå Jesper Karlsson, som ju varit med lite på slutet i landslaget, men ju inte. Nu spelar han ju tyvärr på ofta på en position där Emil Forsberg, det är ju svårt att. Hur kan du få in honom i startelvan på något sätt?
Nej, alltså de spelar ju 4-3-3 i Alkmaar, och han är ju där spelar han lite mer som ytter. Hos oss blir han precis som sen konkurrerande mer än yttermittfältare, och det är ju en tuff konkurrenssituation idag. Men det är klart att kunna komma in en stund, kanske inte starta för Emil Forsberg, men att kunna komma in och vara kreativ och skapa grejer, det kan han absolut göra.
Hur aktuellt kan det vara att ändra system eller hitta någon annan? Jag vet att då får man ofta, det är bara en lek med siffror och så, men det är det ju inte, för sen ibland kan det ju vara uppställning. Ni har ju väldigt tydligt 4-4-2 väl i försvar och 3-5-2 i anfall. Det är ofta Ludde Augustin som går fram. Vad talar för att ni skulle gå ifrån det här i de här matcherna?
Nej, alltså inte gå ifrån grunden. Man kan ju säga precis som du säger, om man tittar generellt på oss så är vårt 4-4-2 försvarsspel. Där är vi ganska övertygade om att det är en framgångsfaktor. Därför att prata till exempel Spanien, vi möter dem som håller dem på med sina rotationer. De flyttar runt och de vill skapa ytor. Och de möter väldigt ofta lag som är markeringsinriktade. Och på så sätt skapar de ytor. Men vårt försvarsspel där gör att vi tänker mer spelare och boll och så, istället för att springa och jaga motståndare. Men vi har även justerat det. Till exempel Spanien senare så spelar vi 4-4-1-1 försvarsmässigt, där vi la Dejan på Busquets för att låsa honom. Lite. Så det finns lite flexibilitet i det här, men själva grunden med ett positionsförsvar, det är vi övertygade om att det är rätt i ett svenskt landslag som det har sett ut nu. Anfallsmässigt, så precis som du säger, så brukar det vara 3-5-2 där vi trycker Ludde eller vänsterbacken då, som det har varit. Men det kan ju också vara ett beroende på spelarnas egenskaper, så kan det vara lite annorlunda. Och spela motsatsen, till exempel med en forward väldigt tydligt och vi har ganska mycket boll, då har vi faktiskt spelat 2-4-2-2, till och med där vi har tryckt in både Emil Forsberg på vänsterkanten och om det har varit Dejan eller Viktor Claesson till höger. Så vi har variationer i det här, lite beroende på spelartyper, lite beroende på hur motståndaren spelar. Så vårt anfallsspel har en större flexibilitet på det sättet utifrån. För anfallsspel handlar ju väldigt mycket om samhandling och att utnyttja spelarnas egenskaper på ett annat sätt, och där blir det en större variation, men ska man säga en grund så är det 3-5-2 precis som du säger utifrån det sättet, men det kan också vara 3-5-2 där vi har tryckt högersidan ibland och behåller vänstersidan. Lite variation är det beroende på motstånd och vilka spelare vi ställer upp. Kan man säga nu till exempel om vi skulle spela med en mittback som högerback, så blir det inte så dramatiskt utifrån det här resonemanget, för att då, om vi säger att vi trycker vänstersidan, då blir ju alltså vår högerback blir ju höger mittback i en trea i speluppbyggnaden och i balansen när vi anfaller, vilket gör att det är ingen större skillnad mot vad de är vana vid, så att säga. Skillnaden blir i försvarsspelet där de hamnar ute på kanten mer man-man och så vidare, men å andra sidan, om du får en mittback som kanske är bra på huvudet, så kan du få en spelare till i boxen och inlägg från andra kanten, där då till exempel Tjeckien är väldigt mycket, de söker sina inlägg och är kraftfulla, kommer in med mycket folk. Ha en bra huvudspelare till inne i boxen vid försvaret kan vara bra. Det talar för att spela med en mittback som högerback. Men, så det är väldigt mycket, det är bara anledningen till att jag säger det, det är ett exempel hur man resonerar. Hur ser motståndarna ut? Vilka spelare har vi tillgängliga? Hur kan vi få till det här för att få störst effekt?
Varför krångla när det finns bearnaise? Varför ska man börja greja med den? Det är som när det finns kaffe. Varför ska du börja med latte och sån här jävla skit? Det finns kaffe. Men så är det samma med öl. Om det finns vanlig ljus fatöl, IPA och sånt där skit serverar dem. Det ska vara som det alltid har varit.
Dels innan det här så pratade du och jag om kaffe. Vi hade samma bild av, vi gillade vanligt bryggkaffe. Du har även gjort någon, jag tror en reklamfilm. Kaffe ska vara kaffe och inte latte och ingen jävla IPA.
Faktiskt, de filmade mig utan att jag visste om det faktiskt, så det var ingen reklam.
Nej, okej.
Okay. Men det gjorde inget.
Nej, precis. Så ingen jävla IPA. Då blev, får man ju ändå liksom bilden av dig som ja, men lite kanske konservativ, lite liksom, vågar du ändra i, som tränare?
Oj, jag ändrar jättemycket. Det är ju det som är, alltså grejen som tränare, det är fotbollstränare är ju människor, fotbollsspelare är människor som spelar fotboll. Och det är många mänskliga delar som man måste värdera och sen ska du värdera egenskap och sen måste du utifrån det hitta. Det som är det märkliga med förbundskaptensjobbet, det är ju liksom det här med klubbtränare då, i 33 år som jag var, där kan du liksom på ett annat sätt moderera, du kan nöta vissa delar i spelet, du kan liksom på olika sätt få till det genom en dag och se en utveckling på det sättet som jag har varit med om i klubblagsmiljö som är fantastiskt, alltså unga spelare som man jobbar med på olika sätt som når en utveckling. Här är det något helt annat, för att här, alltså, om vi inte har träffats på 4 månader direkt så har vi 2 träningar. Det är väldigt svårt att nöta in några nya grejer, utan då får man nog vila i vissa grunder. Och sen, vilka egenskaper spelaren har som jag var inne på innan, det är mer det som avgör hur det blir. Och då pratar jag framförallt anfallsspel. Försvarsspel, det måste vi ha på det sättet. Och det är lättare att träna in ett försvarsspel. Det är lättare att säga att så här spelar vi. Men ett anfallsspel beror väldigt mycket på spelarnas egenskaper och läsa av varandra och så vidare. Så att jag är oerhört nyfiken i spelet fotboll. Och det har vi nog utvecklat väldigt mycket, Peter, gör de här åren också. Hur vi ser på anfallsspelet beroende på vilka spelare vi har. Och vi kan ju säga, skulle vi spela med Zlatan och Robin Quaison till exempel istället för Dejan och Alex som du har tagit ut nu, så blir det ett helt annat anfallsspel. Och då måste man hitta de mönsterna i det och få spelarna att förstå att okej, ja, alla ska uppfylla vissa grunder. Sen är jag ju bra på det här, då ska jag göra det lite mer. Emil Forsberg ska ju inte göra samma sak som Albin Ekdal till exempel, utan man ska ju kompensera för varandra och få ihop den mixen på planen. Och det är ju ett pussel att lägga och försöka få spelarna att förstå. Och prata med ett landslag så är spelarna oftast väldigt duktiga själva på att förstå såklart vad de är bra på och mindre bra på dem när de är på den nivån. Men det gäller att få ihop det, och det är en utmaning och roligt.
När du tillträdde för, det är väl 5,5 år sedan i augusti 2016, tog över och hade ju väldigt bra resultat, VM-kvartsfinal och tog sig till EM och så, väldiga hyllningar. Problemet med det är att man gör resultat är att kanske förväntningar, och inte bara förhoppningar stiger utan även förväntningar stiger. Hur upplever du det?
Nej, men det är ju som du säger, jag tycker totalt sett att de här 72 landskamperna så har det gått ganska bra för oss utifrån resultaten. Men vi har också kanske överpresterat någon period som gör att förväntningarna höjs, och det får man leva med. Alltså, det får man leva med. Det viktiga är att man själv har en klar bild över var man är någonstans och försöker göra sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns hela tiden. Man kan liksom inte styra förväntningar eller på det sättet eller krav. Utan, och sen är det också så att har man haft ett jobb i sex, man vinner ju inte alla matcher. Alltså, man gör ju inte, och när man inte vinner matcher då blir det också, man säger, kritik eller synpunkter. Det ligger fullständigt i sakens natur. Och därför kan man, har man den här typen av jobb, det gäller ju samma som klubbtränare men definitivt som förbundskapten, då får man inte vara snarstucken utifrån det, att det liksom ska påverka. Det är alltid roligare om folk säger bra saker än dåliga saker. Så funkar vi alla människor, det tror jag, oavsett vilket jobb man har. Men har man varit, som nu är jag inne på, 6:e året, 72 landskamper, så är det klart att vi har förlorat några matcher. Tittar man på vårt fjolår till exempel så är det ju ganska bra. Alltså, vi spelar 16 matcher, vi vinner 11. Vi kryssar 2 om vi säger att Ukraina var kryss tills vi förlorade. Och vi förlorade 3. Problemet var att vi förlorade 2 på sista samlingen. Och det är ju det sista man har med sig. Hade vi bara gjort en sån enkel rockad så hade vi bytt Spanien-matcherna. Som kanske är den bästa matchen jag har gjort, Spanien hemma. När vi vinner mot Spanien på Friends så har inte de förlorat på 66 kvalmatcher. Och en del säger, folk sagt till mig, det är kanske den bästa landskampen de har sett ett svenskt landslag göra. Hade vi spelat den som sista match istället och så Spanien borta i september så hade det varit en helt annan bild. Och det är alltså en psykologi i det här. Och det måste man ha klart för sig när man har det här jobbet. Att det är oerhört resultatfixerat. Och som sagt, med varje förlust man får så är det alltid folk som tycker och tänker om det. Och det får jag den största respekten för att man gör det ingår. Men tittar jag som helhet på vårt 2021 så tycker jag jag tycker det är ett bra landslag så utifrån de förutsättningar vi hade och var liksom trots allt några plumpar. Plumpen Jorgen, 12 avslut i goal som inte gör mål. Det är underkänt såklart för oss som lag att vi inte gör det. Grekland borta, 2 stolpskott och vi gör en dålig match annars och förlorar. Så det är klart det är inga bra matcher. Men vi är obesegrade under ordinarie speltid i ett EM-slutspel. Vi går till en åttondelsfinal. Och vi är 5 minuter från slutet mot Spanien i sista matchen. De har aldrig förlorat en kvalmatch på hemmaplan. Vi är ju faktiskt 5 minuter ifrån att skulle vi göra ett mål så skulle vi slå ut Spanien. Och då har jag utifrån mitt sätt att se på det, utifrån den kollen jag har satt sig på omvärlden när vi värderar oss mot andra landslag, så tycker jag att jag tycker det var ett bra år som helhet. Liksom.
Om jag då kring landskampen tittar i min mailbox eller sociala medier så upplever jag att opinionen svängt lite, att det är mer negativt. Hur upplever du det?
Jag upplever det väldigt positivt.
Hur tar du del av opinionen?
Opinion utifrån perspektivet att jag håller ju inte på med sociala medier och jag läser inte alla krönikor och sånt med all respekt vad alla tänker och tycker. Så jag går ju på min, alltså vad har vi för spelarmaterial? Vi har pratat om hur det ser ut nu inför den här samlingen. Det är klart att det finns en problematik i det utifrån speltid och allting, men mitt jobb är ju att gjuta mod i det här, tro på att vi kan göra det bra. Jag tittar ju på det. Sen om man säger återigen, när jag träffar folk på stan, nu behöver jag inte säga hur det är, men jag har aldrig, det är ingen som har kommit fram till mig de här åren och sagt något negativt, vilket är någon som kommer fram och är jättepositiv, och det har jag upplevt faktiskt jättepositivt. Så det är inte så att jag blundar, för jag fattar att folk tycker saker och ting, men jag söker varken det positiva eller det negativa, men det jag upplever själv personligen så är det väldigt mycket positivt.
Det var ju en hel rad veteraner som försvann efter EM. Hur mycket kände du att du saknade dem under VM-kvalet?
Ja, men lite grann som jag var inne på det här med att det blev lite svajigare. Så är det klart att de säkerställde ju... De var ju med under alla de här 6 åren, eller 5 åren. Och hade varit med innan också. Så stor erfarenhet som försvann ju. Och det är klart, då blev det lite svajigare. Men det hör ju till också. Jag har ju varit med och hanterat generationsväxlingar förr. Men visst är det så att man... De som har säkerställt nivåer på olika sätt när de försvinner, då ska ju andra in i de rollerna, och det är andra som har klivit in och tagit de rollerna, men vi har tappat dem både som spelare, erfarenhet på planen, och som ledare vid sidan. Och därför har jag också uttryckt det här med Zlatans vilja att fortsätta vara med ännu viktigare ur ett perspektiv erfarenhetsmässigt i truppen, för det är många landskamper som försvann.
När du tog tillbaka Zlatan, då fick jag liksom reaktioner, och när den inte gick så bra att skulle du inte ta tillbaka Zlatan, du på något sätt slog sönder det lagbygge som fanns och så. Hur ser du på den kritiken?
Ja, det, återigen, man får tycka vad man vill om det jag gör, men jag ångrar inte en sekund. Det är alltså ett helproffs på alla sätt i allting han gör, och som... hos mig, jag känner inte honom innan, när jag lärt känna honom så är det en fantastisk kille alltså, och en idrottsman som verkligen vet vad det krävs, som krävs för att kunna lyckas, så där är han ju en förebild för väldigt många unga spelare. Jag tror våra unga spelare idag som tror jag mår väldigt bra när han är med, att liksom kunna snacka med honom och få tips på olika sätt och sådär. Så att för mig har Zlatan varit jättebra när han har varit med hos oss, och därför vill jag med honom alla dagar i veckan om han är hel och frisk och vill själv.
Hur mycket kontakt har ni?
Vi har lite kontakt då, men det är som med de andra spelarna. Jag ringer inte sönder dem, brukar jag säga. Utan när vi är närmare och samlar, då kan man ha lite, och man har någon kontakt emellan. Och nu har vi ju rest ganska lite också under pandemin. Och så annars träffar man dem på hemmaplan ibland. Och det är egentligen samma med Zlatan. Jag kan inte säga att jag har mycket mer kontakt med honom än med någon annan. Utan det är, ska ha en kontakt i helgen med honom.
Om man då ser, du var inne på det själv med VM-kvalet, vad gick snett i de matcherna? Är det bara marginaler? För det låter ju lite så.
Ja, alltså, om vi spelar om match mot Jorgen, den ser precis likadan ut. Vi har 15 avslut och det är inga dåliga lägen innan de gör sitt mål. 12 avslut i Goldson. Spelar vi om den matchen så ska jag säga att vi vinner den. Av 10 så vinner vi 8 eller 9. Alltså det är ju fakta. Alltså det är ju faktabaserat utifrån en fotbollsmatch normalt sett ser ut. Så, men vi gör ju inte mål, och det är ju inte tillräckligt bra. Det ska man ju säga. Alltså, vi måste göra mål på våra chanser, för det är en vital del i spelet. Men jag kan ju inte säga så här efter att spelarna, att det var fel taktiskt eller att spelarna inte försökt eller sådär, för det kan, då är man ju förbannad, då är man, utan vi försökte, men den typen av match, jag tror då Bayern München, vi pratade om Bayern München förlorade en match med 5-0 i kuppen och sådär, för i tyska, alltså mot något andra, det kommer den här typen av match. 2015 när jag var SM-guld med Norrköping, tror man allting var bra, vi förlorade 4-0 den matchen. Alltså det kommer, när man summerar ett helt år så finns det tyvärr plumpa, och det var en plump för oss.
Men de blev ju kortsamma, Grekland förlusten, ja, ja. Efter, om det nog var en av de bästa landskamper Sverige gjort mot Spanien, så åkte man ner och förlorade sen mot Grekland. Och då var ju på något sätt den inte så mycket värd.
Helt rätt. Precis som om Spanien, de förlorade mot oss, så de var nog så nöjda med det. När de förlorade på sig. Det här ingår ju. Under ett år så spelar du ett antal matcher och sen blir det ju en tabell. Liksom. Och då har man förlorat eller vunnit eller spelat oavgjort. Det var ju samma. Spanien var ju inte så nöjda att de hade tappat poäng mot Grekland till exempel. Så att det ingår. Men då, man vinner ju inte alla matcher.
Nej, men då finns det ju tre liksom, som sticker ut. Ukraina, och det finns Max Danielssons utvisning och så, men det är ändå en avgörande match. Grekland, Jorgen, det är ju tre matcher på ett halvår som är dyrbara.
Ja, det är det. Nej, men det är jätte, alltså, jag är ju inte nöjd med att vi inte vinner de matcherna, men återigen, hade vi vunnit dem, då hade vi vunnit alla matcher förra året. Och det kravet tror jag inte vi kan ha på ett sådant stans, att vi ska vinna alla matcher vi spelar i princip. Utan man måste ta varje match för sig, och tar man Ukraina-matchen för sig, så kan man väl konstatera att vi har ju fem, jag ska inte säga 100%, men fem jättebra lägen att avgöra matchen i andra halvlek. Men gör inte det, och det är ju samma där. Gör man inte mål på sina chanser i fotboll så vinner man ju inte matchen. Tyvärr gjorde vi inte den dagen. Då hade vi vunnit den matchen såklart.
Har vi eller alla för höga förväntningar på er?
Ja, men om vi tittar på, jag vet ju inte vad förväntningarna är på det sättet. Men jag tror att förväntningarna har ökat, som du så var inne på. Det tror jag, va? Och det har ju att göra med förmodligen att vi har presterat bra. Det tror jag också. Men jag tycker realistiskt så kan man kan ju liksom inte förvänta sig att det är en serie att vi ska slå ut Spanien. Alltså, för det är ju det vi pratar om. Vi är två efter Spanien. De tappar poäng och vi tappar poäng, och så får man en sluttabell. Om man förväntar sig att vi ska slå ut Spanien, då har vi för höga förväntningar. Därför att det kan jag säga att de, sen vi har spelat dem fem gånger, de har använt 66 spelare under de 2,5 åren, och de kan spela upp precis, de kan byta ut ett helt lag, och de är precis lika bra. Och förväntar man sig det, då är förväntningarna för höga.
Ja, men det var ju mer det deppiga att ni slog dem i en fantastisk match och hade överhanden i en serie som ni slarvade bort.
Ja, vi slarvade inte bort. Vi gjorde så gott vi kunde, men det var inte tillräckligt bra de dagarna. As a proud football nation, have to give birth to international football as we know it. Hendry with the shots. Now the break might be on for Patrick Schick, and look what he's trying to do. Schick! Oh! Wow. Can you believe what we've just seen? Out of this world! From Patrick Schick. I think we've just seen goal of the tournament, Derek.
Vad är bilden av Tjeckien som ni nu ställs för mot, som ju, de är sämre rankade om man nu ska gå efter det än Sverige och gick ju vidare till, de slog ut Nederländerna i EM, åkte mot danskarna i kvartsfinalen. Patrick Schick framförallt, vad ska man förvänta sig?
De är bra, det får vi nog säga. Tittar man på vilka klubblag deras spelare spelar i, så är det är bra lag. Nu har han spelat Premier League, och Patrick Schick, nu har han haft ett lite skadeproblematik, och det gör ingenting om den fortsätter, så att säga, för det är en jättebra forward. Han vann väl skytteligan i EM i somras med 5 mål och gör mycket mål i Leverkusen. Och det är ett energifyllt lag. De springer mycket. Det kommer bli en fysisk kamp det här. Mycket djupledshot, mycket, många spelare som tar löp, och jag pratade inom deras inläggsspel, tunga, fysiska, starka på fasta, och det är en tuff utmaning. Det är en tuff utmaning, möjlig men tuff, så kan man säga.
Och det är ju, skulle Sverige vinna så är det ju Polen som Sverige slog i en holmgång i Sankt Petersburg i EM i somras, 3-2 efter de hade hämtat upp. Hur ser du på dem just nu?
Ja, men Polen, det är ungefär, alltså det, om man tittar på de här två, om det nu blir två matcher på förhand, så är det på förhand två, det är två tuffa matcher. Så är det, och det är lag som Har vi den där braiga dagen som jag hoppas vi kan ha, då kan vi slå båda. Men det kommer krävas att vi har en riktigt, riktigt bra dag. Så är det. Och tittar man, om vi framförallt tar en match i sänder och börjar med första matchen mot Tjeckien, så hemma på Friends med vår fantastiska publik och det trycket vi, som blir på Friends, så är det klart att jag är väldigt glad för att vi spelar den matchen på hemmaplan. Då ska vi ta statistik igen, så VM-kval och EM-kval och playoff, då har vi spelat 14 matcher sen jag blev förbundskapten hemma, vunnit 11 och kryssat 3. Så det är klart att det kan skapa förväntningar. Men vi känner oss starka hemma. Vi har varit bra hemma och vi har det stödet hemma, så det är ju den matchen som gäller i första hand såklart.
Detta är ju speciella matcher. Direkt avgörande blir ju förlängning, straffar. Hur förbereder man sig extra kring det?
Ja, vi har ju varit med om några sådana nu och vi har ju funderingar kring straffläggning till exempel. Hur man ska göra. Det finns ju lite vetenskap kring hur man gör sådana här grejer till exempel. Man lägger inte upp bollen och så tittar man ut mot allt. Alla medspelare annars står på mitten. Man backar från bollen för att vara fokuserad på keeper. Det finns en del sådana här småknep som vi har pratat om med spelarna och som vi kommer prata med spelarna om nu också. Så där Daniel Ekvall då är den som pratar just kring det. Och sen så är ju, för mig är ju en straffläggning, om man nu kommer dit, nu har vi inte gjort det, men jag är väldigt tydlig mot spelarna också att det jag förväntar mig av spelarna om vi kommer till straffläggning, det är precis som jag förväntar mig i matchen. Blir du uttagen och spelar matchen, då förväntar jag mig att du gör ditt bästa. Blir du uttagen som straffskytt, så är det jag som tar ut straffskytten. Det du behöver göra är att göra ditt bästa. Försöka göra mål helt enkelt. Så att på så, försöka, det går ju inte att avdramatisera, men någonstans lyfta lite ansvar från dem. Utan ansvaret ligger ju på mig, för det är jag som bestämmer vilka som ska slå straffarna. Så att vi har en del tankar kring det här som vi har haft både i VM och nu i sommarsen.
Finns det även tankar kring underläge, ledning, hur man agerar och liknande, just eftersom det är en direkt avgörande match?
Ja, men det gör det, och det har vi ju med oss i den typen av matcher alltid. Vi har också, och det här är ju det som kanske är lite svårare i ett landslag, för att hitta en forceringsfas eller en säkerhet, det är sånt där man behöver träna på den här gången, och det är sällan man hamnar i de här lägena. Men vi har klara idéer där vi pratar om hur vi ska agera innan, så det finns med i matchplanen. Och det kan man säga, vi hade ju till exempel mot Spanien som var liknande avgörande match, har vi ju klarat, det lyckas inte tillräckligt bra i den matchen, men det är lite svårare i ett klubblag när det händer lite oftare att man kommer i en forceringsfas, eller så, då hittar man rollerna tydligare.
Du kan ju din statistik, har vi hört här, med olika matcher och statistik hemmaplan. Då gissar jag att du har koll på FIFA-rankingen och vad det talar för att det bäst rankade laget ska gå vidare.
Eller? Jag hoppas det i så fall, för vi är ju bäst rankade.
Ja, ni är ju klart bättre.
Ja, det är vi, och de här är vi det. Vi hade väl, jag tror vi var typ 45 eller något sånt, apropå förväntningar att det ändå har gått hyfsat. Jag tror vi var 45 när jag tog över 2016, nu är vi 17 på den senaste. 17 eller 18.
Om Sverige missar VM, vad sätter du för betyg?
Det beror ju på hur det ser ut. Alltså, jag kan...
Fast det är antingen spelar man VM eller inte.
Ja, nej, men återigen, tittar vi kvalet så blev vi två efter Spanien, och det skulle vi väl bli någonstans. Men sen får vi se nu om vi kan rå på Tjeckien, Polen. Det är ju, det är jättesvårt att säga på det sättet. Ett playoff någonstans, alltså, det är ju 10 som går direkt och sen är det 3 platser till. Sverige, Europa har 13 av 32 platser. Det finns 55 nationer i Europa. Så det är klart att vi vill ju vara bland de 13. Det är som jag uttrycker när vi börjar. Självklart vill vi vara det. Men det är tufft att vara det också. Så att jag kan inte säga vad jag sätter för betyg. Det får vi ta i efterhand.
Som skåning sneglar man ju lite avundsjuk på Danmark som ju excellerar. Vad känner du kring Danmark? Jag menar, de bytte ut Åge Harjade, vilket vi var många som var chockade över. Och Kasper Hjulman har fått ännu större utväxling. De gick till EM-semifinal. De var sidade etta i VM-lottningen och gick ju direkt i VM. Mm. Vad gör de som inte Sverige?
Nej, jag vet inte vad de gör exakt. Men de har ju, om du tittar på deras spelarmaterial, så har de ju väldigt många fler spelare som spelar där ute på hög nivå än vad vi har. Och vad det är som leder till det, vad de gör på ungdomssidan och så vidare som vi kanske inte gör i Sverige, det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte sätta fingret exakt
tittar
på det.
Tittar ni på dem? Eller
jag tittar ju inte på dem utifrån det perspektivet, utan det är väl mer klubbmiljö och ungdomsmiljö i så fall, hur man utvecklar spelare. Alltså jag kan ju inte göra idag, de spelarna som finns, de finns ju liksom. Och däremot alltså en nyckelfråga, det är vi inne också på nu, om man pratar hur man kvalificerar sig för mästerskap, det är ju rankingen. Alltså när jag tog över då 2016 så var vi ju samma grupp som Holland och Frankrike. Det innebär att då var alltså de en i första potten, Sverige var i tredje potten i det kvalet. Nu har vi varit i andra potten och då ökar ju chanserna, men då får vi ju en kanon varje gång. Så det är klart, som Danmark har lyckats ta sig upp i första potten och då slipper man ju Spanien som regel, man slipper ju Tyskland, man slipper ju England, man får ju möta sig, och då ökar ju chanserna enormt att ta sig till ett mästerskap. Så en sån där grej som man har som en målsättning på något sätt, det är att försöka ta sig upp i första, men det förutsätter att man vinner fler matcher. Det är tufft att ta sig hela vägen dit upp, och som jag sa, vi börjar som 45 eller någonting och tagit oss den här biten, men det är ett ganska tufft steg kvar att ta för att kunna komma i första potten, och då ökar chanserna enormt.
Och just att slipa på det, du har ju fått en, eller får en ny chef kan man väl säga, Jens T. Andersson, som ju blir en övergripande landslagschef för Stefan Pettersson, om nu han är din chef. Det är kanske Håkan Sjöstrand som är formellt din chef. Du kanske rapporterar så, jag kan inte.
Jag är ju Håkan är ju min chef, precis. Jag rapporterar till Håkan, så Stefans roll är ju mer en administrativ roll kring landslaget, och där jag har de sportsliga ansvaret. Så att jag har direkt pipeline med Håkan. Men det som blir nu med Jens T, det är ju en samordning på något sätt mellan flick och dam och herr och pojk, och även futsal och andra landslag. Så det blir en mellannivå mellan Stefan och Håkan. Men det kommer ju inte ändra mitt jobb liksom.
Har du varit inspelad på den, att man ville, inte just Jens T. Andersson, men att man ville tillföra den här rollen? För jag gissar att det finns en tanke med att det ska lyfta landslagen.
Ja, alltså, det får väl andra ut. Alltså, vi har väl inte varit inblandade så, mer än att Håkan och jag pratar ju med varandra om olika saker, och han informerar mig och jag informerar honom och sådär. Sen resonerar vi kring vissa grejer, men det här har jag inte varit inblandad, utan detta är ju en administrativ roll som väl någonstans gör att det blir en mellannivå mellan de här landslagscheferna upp till Håkan då. Så att Stefan kommer liksom rapportera till Jens istället för att rapportera till Håkan då direkt. Så det blir, jag kan tänka mig, en organisatorisk form som gör att det ska bli tydligare administrativt. Men som sagt, mitt jobb och det sportsliga, det berörs ju inte av det här.
Vi ska också vara tydliga, för jag kollade upp det här. Det var mellan 34 och 41 plats låg vi i Sverige på 2016. Så runt 40 när du tog över. Sen sjönk det någon gång under 2017 till 45 innan du sen har svingat dig upp då till runt, som bäst 13 har ni varit, men nu är ni 17. Mm. Så att vi är klara på det. Men så att den Jens T. Andersson-rollen påverkar inte er, utan du kör ditt ändå.
Ja, alltså det är inte mitt jobb, utan jag rapporterar till Håkan som tidigare. Sen så är det klart att jag kommer träffa på varandra på olika sätt, men det blir mer Stefans roll som berörs av det.
Om man ser svensk fotboll utifrån, så många offensiva talanger, men Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Anthony Elanga, Jesper Karlsson, så. Men tittar man i de bakregionerna, så är det mest gamla stötar som är där. Vad beror det på?
Jag tror det här går lite i olika omgångar. Idag, jag ska inte säga att det är gamla stötar, så, men tittar vi tillbaks, om vi tar bort från landslaget, om vi lyfter blicken lite mer, så kan man säga att går du tillbaka 10-15, kanske ja, 15 år, så mittbackar var ju oftast fysiskt starkare. Man nickdueller, och man liksom, det var den delen som man ville ha som mittback. Sen har vi utvecklat spel både i Sverige och internationellt, att mittbackar ska ta fram bollen, man ska vara spelförande, man ska liksom kunna ha ett bra passningsspel och den tekniska skickligheten på det. Och då kanske man någonstans, kan jag tycka, har tappat lite av försvarsegenskaperna. Så pennen kanske har slagit lite för långt på andra hållet, kan jag tycka ibland. För trots allt är ju en mittback i första hand en försvar. Alltså, det ska vara en försvarande spelare. Man vill ju ha en sån som skyddar eget straffområde tillsammans med keepern. Och de är liksom sista utposten på något sätt. Så ibland kan jag tycka att vi pratar för mycket offensiva egenskaper, om jag lyfter blicken, på mittbacka jämfört med vi gjorde gjorde förr. Men det har också att göra med planer. Och jag menar, när jag har inget ont om min gamla mittback Thomas Svigstauskas i Halmstad bollklubb. Han var en fantastisk spelare. Så det var ju inte världens bästa passningsspel. Men då spelar man på lite sämre gräsplan. Vi tränade på sämre gräsplan. Och han, försvarsegenskaperna, var viktigare idag. Idag är den för mittbacksgruppen finns ju inte idag. Den är ju utdöd liksom. Och det är kanske mitt emellan någonstans som är det rätta för mig.
Vad kan man göra från förbundets sida?
Från förbundet vet jag inte, det är de som håller på med spelarutbildning, så jag är liksom inte inblandad i det. Men det är klart att väcka, som jag gör nu, att väcka funderingar och tankar kring det tror jag är bra. Och att man, det blir en liten debatt kring den här typen av frågor, det tror jag inte skadar.
Ni har ju som sagt varit runt då i 9 allsvenska klubbar. Vad ser ni när ni är ute i fotbollsmyllan?
Aj, det är fantastiskt roligt. Därför det blir ju fortbildning för mig och Peter. För det är ju så att vi har ju inte så mycket fotboll mellan landskamperna. Vi tittar ju jättemycket, men vi är ju inte i verkligheten på det sättet. Så vi saknar, och det är framförallt blir vi mottagna, alltså fantastiskt på alla ställen. Att få vara med och lyssna på genomgångar nästan överallt och se en träning och sitta och prata kring spelare och så därefter. Och det vi ser rent generellt idag, det som vi har förperats lite av den här trippen, det var ju att när vi slutade i maj 2016 och Peter i Köpenhamn, då han var ett år i Köpenhamn, jag slutade i Norrköping, innan dess var han ju Älvsborg, så känns det som att på alla ställen idag så är man mer en större stab som jobbar runt laget. Alltså man är fler tränare, analytiker, fys, man har mycket mer folk som jobbar runt. Så att vara chef idag, jag tror det ställer större krav idag på chefskapet, om man säger så, i klubban än vad det var förr när man kanske var lite färre. Jag brukar dra en sån här dålig liknelse. Mitt första år som allsvensk assisterande tränare var 1990 till Stuart Baxter, då var det han och jag. Jag var tvungen att vara målvaktstränare också, fast jag inte hade en susning om målvakt, och Stuart var fystränare och så vidare. Och vi analyserade motståndarna, vi gjorde allting. Idag är man alltså mycket folk. Och
det är väl som Thomas Jensen brukar säga, de var 6 personer under VM 94, ja, när de tog brons, han klippte själv filmer. Ja. Medan alltså, ni nu när ni åker på mästerskap så är ju ni fler ledare än spelare.
Ja, nej, inte riktigt, men vi är många.
Räknar man. I VM i Ryssland var ni fler i varje fall. Fler än 23.
Då räknar du de här sponsorer och sånt som är med också. Ja. Men skit i samma här. Men vi är 2 kockar till exempel. Vi har vi med oss. Vi har 2 materialförvaltare. Vi har 2 läkare och så vidare. Så på mästerskap är vi ju mycket folk. Det är helt rätt. Pratar vi fotbollsdelen dock? Alltså fotbollsdelen runt landet. Vi är 5. Ja. Så att det, och det är ju den staden jag mer pratar om nu, klubbarna då, där, och jag säger inte att det är något negativt, för det måste ju vara bra att man kan jobba med spelarna på fler sätt, men jag tror det ställer större krav på samordning också i klubbarna, och att man liksom har en tydlighet vad man gör för någonting.
Om du tittar lite fram, allsvenskan börjar ju tätt efter det här eventuella VM-playoffet, vad ser du kring, är det Malmö FF som springer hem det?
Ja, så jag brukar tippa Malmö, för jag tycker dels med den ekonomin såklart, den här truppen, de har också möjlighet att göra förändringar. Det kan ju vara så i allsvenskan att det kan vara ett lag på våren, ett på hösten i vissa klubbar. Det kan påverka väldigt mycket sommarfönstret och sådär. Så att Malmö någonstans borde vara favorit alltid. Men det var ju så Djurgården nu, tyckte inte de gjorde en bra match mot Halmstad. Men annars så tycker jag också att de är liksom samkörda på ett bra sätt, tycker jag, nu har en tydlighet i de spelar. Så att någonstans så AIK kan säkert vara med på ett hörn, jag kommer snart bara räkna upp allihopa. Men Malmö är favoriter för mig.
Om du tittar, finns det några lag som du tycker är intressanta, att de vill jag följa för att lära mig eller inspireras eller ta intryck?
Ja, men ta intryck är ju lite grann det som jag sa innan, de här 9 vi har varit hos nu. Det, förutom att man är ganska mycket folk, så har man väldigt tydliga idéer hur man vill liksom jobba, hur man vill spela. Och det skiljer sig ganska mycket. Och där tycker jag att det har skett en utveckling i svensk fotboll. Om vi går tillbaka till 2015 när vi vann guld med Norrköping, så spelade vi då på ett sätt som ingen annan gjorde. Vi hittade en egen ny väg och det var jätteroligt, den resan. Kommer man tillbaka ytterligare några tillbaka där, så spelar de flesta ganska likt. Men idag är det många som försöker hitta sin väg och på så sätt få konkurrensfördelar och spela och en tydlig identitet vid hur man vill uppfatta som ett lag på annat. Jag som var med för 15-20 år sedan, då var det ju alla likadana. Men så är det inte idag. Och det är roligt, och därför tycker jag det egentligen alla. Jag menar, min gamla höll på sig, Daniel Bäckström i Sirius, de har sitt sätt att spela. Vi var i Kalmar hos Rydström, de har sitt sätt att spela. Och Värnamo har ju en tradition nu med Jonas där, och nu kommer Kim Hellberg in som också kommer vilja spela på ett visst sätt och så vidare. Och Kim och Tolle har sitt, och Milos har sitt nu i Malmö och så vidare. Så jag kan egentligen räkna alla att det...
Men om vi bara tar Jonas Thern, som ju du har jobbat med i Halmstad och som ju gjort några insatser i Värnamo och tagit fram mycket spelare. Vad är det han har? Nu vet jag att det är Kim Hellberg som är tränare, och förra året var det Robin Asterhed. Men jag menar, Jonas Thern är ju där, och du som jobbat med honom vet ju att han är med och petar.
Ja, han är nog med och petar, men sen tror jag också att han är, mitt intryck ändå är att han inte vill peta för mycket för att visa respekt mot den som liksom har ansvaret. Så att det får du prata med honom själv.
Det kommer en intervju med honom längre fram.
Ja, det var. Men Jonas har ju en erfarenhet och en fantastisk taktisk sinne för fotboll är väldigt, väldigt bra. Och sen så har han ju ett självförtroende i sitt sätt att vara som sprider sig runt omkring honom. Vi jobbade 2 år ihop i Halmstad. Så jag får ju frågan ibland liksom om det är en begränsning att det inte har varit elitspelare när man är då förbundskapten eller elittränare. Och de 2 åren med Jonas gjorde att jag fick ju lite gratisresa just av hans spelarkarriär, hur han resonerar kring saker och ting. Att där lärde jag mig väldigt mycket om hur man tänker som spelare för att nå högsta nivå. Och sen har ju de satt i ett ledarskap som är intressant. När Jonas har ju tittat på spelet som har kommit fram i där han har varit, så är det ju ett antal. Och sen lite slump kan det alltid vara, men det är klart att det finns grejer han gör som är bra, och de gör att Värnamo, man kan ju säga generellt faktiskt, att Värnamo, Mjällby, Degerfors, nu missar jag någon dessutom, Varberg är i Allsvenskan. De har gjort bra grejer i de klubbarna. Det kan jag säga. Vi var hälsa på Jocke Persson. Det var väl det stället där det inte var så stor stab. Där Jocke och hans kollega satt in i ett rum och jobbade. Alltså, men de har hittat sin identitet för att kunna lyckas. Och det tycker jag är fascinerande.
Smärtade att Halmstad BK inte kunde hänga kvar. Du, i denna podden för ganska precis ett år sedan så sa du ju att Pelle Olsson var årets värvning i Allsvenskan. Och det var ju inte Pelle Olssons fel att de trillade ur. Men...
Nej, Pelles...
För försvaret satt, det var anfallet som han inte hade ansvar. Det var det som brast.
Jag vet faktiskt inte hur ansvarsfördelningen var, men Pelle är ju känd för en väldigt tydlig försvarsstruktur. Och det hade ju HBK. Nej, det smärtade faktiskt. Och det kom väldigt oväntat, tyckte jag. Det gjorde ont, och framförallt då för min gamle, jag brukar kalla oss för far och son i Norrköping, Andreas Johansson, som gjorde sin 400 allsvenska match, sista match mot Malmö. Han fyllde 40 igår faktiskt, och han hade varit värd en säsong i Allsvenskan till för att nästan kunna gå ikapp Sven Andersson som den mest genom tiden. Nu är han 5:a i den tabellen, så för Antes skull så tyckte jag det var jättetråkigt, men såklart för hela HBK. Jag tycker det fanns, om man tittar under det allsvenska året, så fanns det ju så många tillfällen där om det bara hade blivit ett mål annorlunda i någon match så hade det räckt liksom. Och det är ju klart, lag som åker ur eller hamnar på kvalplats, de har ju ofta den typen av säsong bakom sig. Men i HBKs fall så tyckte jag det var extremt mycket som gick emot.
Så ser vi hyllning här till Jan Andersson. Tack Jan, grattis Sverige!
Nu ska jag lämna för annat uppdrag, och då ska jag komma hit och titta så ofta jag kan. Jag kommer heja på IFK så in i helsike i framtiden. Hoppas att ni hejar lite grann på mitt nya lag också. Stort tack för mig, hej då!
Jag brukar ju fråga dig om alternativ, vilka som är på dig och så. Hur mycket förfrågningar får du?
Jag får, det händer att folk hör av sig på olika sätt, men jag stänger ju allting direkt eftersom jag är så fokuserad på det jag gör nu. Och jag trivs med det här jobbet och är fullt fokuserad på det. Så att när det dyker upp någonting så är det stänga butiken med detsamma.
Hur, du fyller ju 60 i höst, men finns det en tanke på att någon gång återvända till klubbfotboll?
Ja, men det gör det. Det vi har sagt, väl både Peter och jag, vi är 5 som jobbar tillsammans. Ja,
Peter Wettergren,
ja. Och även de andra. Vi är ju team idag runt landslaget.
Mats Elvendal,
målvakt, Lasse Jakobsson, bevakare, lite assisterande, och Kristoffer Bernsborg, analytiker. Vi är 5, vi har hittat en rollfördelning vi jobbar, där jag känner mig väldigt, väldigt trygg, och de är jätteduktiga. Så att, och det, vi har ju pratat lite på skoj, lite på allvar, att någon gång i framtiden, för någon gång tar det ju slut, att man, om man ska göra någonting annat, och då kanske göra någonting tillsammans också. Men det får vi
se, men det skulle mycket väl någon gång i framtiden kunna vara så att vi tar en resa någonstans och får prova någonting helt nytt. För att jag ser som sagt inget slut på det här idag på det sättet, men jag vet om att någon gång tar det slut. Och att få pröva, för allsvenskan, jag har 496 allsvenska matcher eller någonting, så det är klart att jag säger inte ner till det idag, men det hade varit roligt att prova någonting annat.
Hur ser du på att jobba med agent?
Jag jobbar inte med agent, utan jag har alltid skött mitt eget själv. Men sen kan man säga, skulle man komma i ett läge där man vill söka jobb på något sätt, så kan man ju använda de kontakterna. Jag har ju bra kontakter där också, så att det kan man ju använda i så fall.
Om det nu inte blir VM, det vet vi ju om några veckor, hur ser du på att fortsätta?
Ja, det finns ingen annan tanke i mitt huvud än att jag ska fortsätta som förbundskapten. Jag har kontrakt över sommar 24 och det finns inget annat utifrån vad vi har presterat hittills om vi skulle bränna av det här. Det vill jag inte ens tänka tanken, men det finns inga andra tankar hos mig.
Vilka signaler får du från din chef då, Håkan Sjöström?
Nej, vi har jättebra resonemang kring allting och det här. Det finns liksom inte, det här har vi inte ens pratat om, utan det här är ju vår grund i det, är ju såklart att jag ska fortsätta här över 24.
Ja, och om ni missar, vad talar för att du orkar liksom bygga om landslaget?
Ja, det orkar jag definitivt. Vi är ju inne i en ombyggnad nu. Man kan ju säga att hösta, som du, jag sa ju det på presskonferensen i november, att halva truppen var utbytt sen sommaren. Och det kanske också då lite grann vi pratade innan, de här matcherna på hösten som någon var jättebra och någon var inte bra. Det är klart att det finns ju en del i det, att det blir lite svajigare också. Det är ju när man byter ut ett antal spelare, både i laget men i truppen. Det blir liksom, så vi är inne i en ombyggnad nu som är intressant. Och den pågår ju, den kommer fortsätta pågå här. Så att åka finns ingen som helst tvekan.
Vad talar för att du är rätt?
Att
du är rätt för att leda det vidare?
Ja, alltså med den erfarenheten och den kompetensen jag har, den tryggheten jag har i rollen idag, och jag tycker att vi har presterat de resultaten vi har, så känner jag att det sättet att jobba på som vi gör och ta oss an nya utmaningar, det ser jag fram emot enormt mycket.
Hur upplever du att stödet är från spelarna?
Jag har inte känt någonting annat än total stöd från spelarna. Jag tycker de under alla våra år har visat en lojalitet. Och vi har en av delarna är att vi faktiskt har kunnat prestera kanske lite bättre. Vi var inne på förväntningar innan. Det är ju den lojaliteten och den glädjen, samhörigheten och den goda stämningen som är i landslaget. Det är ju, vi har jättebra stämning och det är en väldigt bra grund att börja med det.
Hur, jag vet att det blir spekulativt, men man måste ställa sådana frågor också. Hur blir det att liksom ta omstart i Nations League i juni om det inte ligger ett VM?
Den tanken har jag inte funderat på ännu, utan vi ska spela playoff och sen så får vi utvärdera det och sen så får vi ta nästa steg.
I ditt kontrakt, finns det någon väg ut i någon form av klausul eller någonting, eller är det bundet till sommaren 2024?
Alltså mitt kontrakt, det är ju konfidentiellt.
Så att det vill säga det finns en klausul?
Nej, men det är ju konfidentiellt. Alltså det pratar jag inte om, det har jag aldrig gjort. Mer än hur långt det är.
Och det är ju sommaren 2024. Ja, ja. Då ska ju ett EM avgöras i Tyskland. 24 platser, eller 23?
Mm.
Är det slutet? Ser du det som ett slut eller pratar ni redan nu om att förlänga?
Nej, alltså för mig är det här jobbet, alltså jag fick... Jag har fått av någon annan journalist också just den här typen av resonemang. Och det är ju 2 år och 3 månader till sommar. Så 2 år, drygt 2 år i den här branschen, det är ganska lång tid. Alltså man skriver normalt 2 eller 3 år med en tränare eller en förbundskapten. Så
jag fast ni är ju tidigt ute och förlängar. Det vet jag ju om.
Ja, men jag menar, därför som det är idag så är det liksom det som gäller. Sen kan man ju i den här världen, det kan ju vara så att folk inte tycker man är tillräckligt bra, eller så kan det vara så att man vill förlänga. Det finns ju alla utvägar och det har jag liksom inga funderingar på det sättet idag, utan nu är det där vi är då.
Har ni fram till idag när vi sitter här haft några förhandlingar om att förlänga efter 2024?
Den typen av samtal, om man för den typen av samtal, så håller man dem för sig själv i så fall, om det skulle vara så.
Om det skulle vara så, hur hade du ställt dig till att förlänga?
I grunden så trivs jag fantastiskt bra med det här, men det har ju mycket med att göra. Liksom, det är en helhet på många olika sätt. Så att det blir spekulationer hit och dit, utan vi tar den typen av samtal när de ska tas om de kommer.
Parallellt med det här, du har ju skrivit bok om ledarskap. När får vi den andra boken så att säga, den som berättar inte bara om ledarskap utan vad som händer?
Vi får se. Henrik Jonsson som skrev boken Med mig om ledarskap. Vi träffas regelbundet och jag pratar av mig och sen så antecknar han och spelar in och nu har vi ett rätt gediget material. Och så har vi sagt att antingen om någon skulle vara intresserad och vi själva är det så skriver vi någonting. Men det får ju bli den dagen jag är färdig med det här jobbet. Är det ingen som är intresserad av det så är det roligt att gå tillbaka och läsa det själv om inte annat. Så att vi får se.
Hur är det att då berätta om saker och ting som händer i ett omklädningsrum? För det har jag ju känt av att det inte alltid är uppskattat.
Nej, alltså det beror på vad det är. Jag tycker inte det är så självklart att allt som är ett omklädning ska stanna. För det händer ju mycket bra grejer som man vill delge. Men det är klart, ibland händer ju grejer som man kanske inte vill delge. Och det ska man ha respekt för då. Men det händer ju, det allra mesta är ju positivt. Alltså. Allra mesta är ju bra. Och jag kan ju prata om omklädningsrummet när vi åker ut mot Ukraina. Liksom, när vi är många år som har tårar i ögonen och liksom jag kom in i ett omklädningsrum där jag vet att det är ett gäng spelare som har gjort sin sista landskamp och så är den stämningen. Och så det är ju också någonting som händer i ett omklädningsrum. Men det är ju tråkigt att det händer, men det är också ett fint ögonblick utifrån perspektivet känslomässigt både hos mig och hos många av spelarna. Så där, och det tycker jag har inga problem att berätta om i så fall. Utan det är väl mer de här. Men det är inte så, man tror att det är mycket så här hysch-hysch konst. Det är inte så mycket, för mig är det inte så mycket konstiga grejer, utan det mesta kan man faktiskt prata om.
Det borde ju finnas ett stort intresse för att skildra landslaget. Det kan ju, måste ju stå förlag i kö.
Ja, det gör det kanske. När vi välkommer, det vet jag inte när vi välkommer dit. Det får vi se. Men det är... jag tyckte det var... Du är ju journalist och skriver. Jag kan ju inte det. Och jag tyckte det var en jäkla utmaning att bara göra den här ledarskapsboken. Så att ska man gissa på något ännu större så får vi se. För det blir en annan typ av bok och en annan grej. Men vi får se.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Podden är denna vecka producerad och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era tankar, synpunkter, idéer. Ja, vad det nu må vara. Enklast är, mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.